Då hälsar vi er varmt välkomna till Historiepoddens Urarkiven, där vi gräver fram, ja, avsnitt från förr som vi tycker man kan lyssna på igen. Och ja, jag har fått blodad tand.
Mm.
Jag kan inte få nog av Japan. Så jag tänkte langa fram avsnitt 218, Japans sista samurajer, som omtalades för, ja, det är några veckor sedan nu, men som omtalades i vårt avsnitt om Toyota.
Ja, ja, nu blir det samurajer och protester mot alla nymodigheter och förändringar som det här landet är utsatt för, helt plötsligt.
Ja, en ohemult intressant era av japansk historia, som inbegriper bland annat Meiji-restaurationen. Det tycker jag gott att vi ska lyssna på igen.
Det gör vi. Mycket nöje.
Ibland är det skönt att bara vara för sig själv. Sitta inlåst i sitt hem, stänga av alla telefoner, dra ner persiennerna och placera sig i en soffa och läsa egenkomponerad litteratur. Ingenting ska få störa mig nu, tänker man. Det kanske händer att man trivs så förträffligt bra med det hela att hela helgen går. Sen en vecka och ytterligare en. När de första veckorna av påstridiga vänner och enerverande släktingar bankat på dörren har gått över, då inträder det verkliga lugnet. Efterhand börjar man odla egen mat på balkongen, sy egna kläder av gardinerna och bli vettskrämd när en utbörling i form av ett flygfrö inkräktar på ens territorium. Man klarar sig utan omvärlden och får göra allt på sitt eget vis. Det är först när den där högen av räkningar växt så pass att någon slags myndighet bryter sig in, samtidigt som man sitter och kelar med dammråttorna, och så vaknar man upp under bubblan och inser att man måste ändra sig. Någon som känner igen sig i den här beskrivningen är staten Japan. Under flera hundra år hade Japan isolerat sig nästan helt från omvärlden och kört på i sina egna hjulspår. Men på 1800-talet så bankade omvärlden obönhörligt på ytterdörren och hotade med väkning. Japan tog sig i kragen, kammade till sig och bytte helt stil. Gick från att ha själv är bäst i drängtänk till att totalt absorbera all kunskap som fanns där ute i världen och kombinera det med vissa drag av den där ensamvargsattityden. Så skapades det moderna Japan. Det var inte smärtfritt, det gjorde ont för många som hade mått så bra i det gamla systemet. Inte minst samurajerna. Idag pratar historiepodden om Japan, Meiji-restaurationen och Saigo Takamori, den sista samurajen. Nu kör vi!
Moshi moshi, yokaso, Robinson och Daniel-kun, som för första gången på ganska länge packar sina väskor och reser till Trollsländans land. Vad härligt att få åka till Japan!
Eller hur?
Ja, och det är ju med viss sorg som jag har märkt ganska svalt intresse för ett Johan Saxon-avsnitt på Facebook. Det har inte haglats med tummen upp, så jag tänkte att ganska bra att följa det med ett avsnitt om samurajer.
Okej, du menar nu går vi tillbaka till välbeprövade, gamla populära krigarfilurer.
Ja, precis.
Kanske ska ha ett avsnitt om ninjas någon gång också.
Ja, där tror jag i och för sig att är det inte så att populärkulturen har överdrivit deras vikt och roll i samhället oerhört. Det var väl bara liksom några spioner i princip.
Men det här ska vi ta i ett eget avsnitt någon gång.
Ja, absolut. Alla älskar japansk historia, alla älskar samurajer, för det är såklart oerhört, oerhört intressant. Allt väl med dig?
Jo, ja, tack.
Mm, skönt.
Själv?
Jo, det är bra. Som du förde på tal förra veckan så är ju mitt inflytt. När lyssnarna hör det här så har precis lasset kommit på plats i den nya lyan. Så att det är fullt upp.
Är det så att du ska rösta i ditt gamla Solna och i så fall rösta bort nöjet för alla vattenskoteråkare innan du drar därifrån?
Vi får se. Det som
Robin gillar ju att paddla kajak.
Ja, det har jag hittat som en ny passion i sommar. Det är oerhört trevligt. Men det följer ju med att jag helt plötsligt hatar vattenskotrar.
Ja, just det.
Ja. Ja, det var någon jävel som försökte välta mig. Medvetet försökte välta mig.
Det här har ju
för impa på sin tjej.
Blivit din viktigaste politiska fråga nu och
ja.
Förbjuda.
Det är det. Och vad jag förstått så liberalerna i Stockholm vill ju förbjuda vattenskotrar.
Och där var saken klar.
Ja, det är min viktigaste sakfråga.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då ska vi komma in på vårt ämne och vi ska landa i det japanska 1800-talet vad det lider. Visst blir det så?
Det är ju tanken, för det är då det kommer att hända grejer som vi ska fokusera på här. Mm. Bland annat att kejsaren åter får makt och sådär. Han har ju hela tiden funnits, men varit lite, spelat andra fiol kan man säga, som någon form av symbol, personlighet, jämställdes med den här shogunen.
Precis. Den så kallade Edo-perioden kommer falla och den så kallade Meiji-restaurationen kommer att ske. Kommer ihåg vårt 58:e avsnitt? Det utspelades under 1700-talet och liksom mitt under det samhälle som vi ska avveckla i det här avsnittet. Om ni inte har ett 3 år gammalt avsnitt helt top of mind så kan jag slå fast några korta punkter om det Japan som hade vuxit fram under den här Edo-perioden, eller under shogunatet om man föredrar den beteckningen. Under tidigt 1600-tal så hade Edo, det är dagens Tokyo, intagit verkligen en central roll i japansk politik. I och med att shogun, Tokugawa-ätten av shogun, kommer inta Japans högsta politiska post, får man säga. Och den japanska kejsaren som du var inne på, Daniel, blir någon sorts symbolisk prästroll istället. Mm. Det här samhället som vi kommer att avveckla, det är ett feodalt samhälle med daimios, eller länsherrar, som finns under det. Och de måste skicka både sina fruar och döttrar som någon typ av gisslan till shogun. Och dessutom så ingick det i det här systemet att man skulle göra olika typer av tjänstgöring.
Det är ett feodalt system ända fram till 1800-talet helt enkelt.
Mm, precis. Och klassiskt feodalsystem är också att det finns olika sociala skikt. Och det här är ju ett typ av kastsystem där samurajen står högst upp och handelsmannen står längst ner i samhällstrappan.
Det är de där som håller på och ägnar sig åt sån smutsig verksamhet som kommers.
Ja, precis. Den här perioden, det får man väl säga att det är... Man kan likna det vid en militärdiktatur.
Oh ja.
Men det är också en tid präglad av politisk stabilitet. Och även genom att alla de här länsherrarna med sina resor genom Japan till Edo, en tid av politisk, kulturell och geografisk sammanbindning. Japaner rör sig i Japan och någon sorts vag uppfattning om Japan bildas. Och när man ger sig på att förklara varför Edo-perioden tar slut och det här shogunatet kommer falla, då brukar man titta på externa och interna faktorer. Det här är så här spexigt, sexigt.
Ja, det låter ju väldigt
historiesnack.
Väldigt upphetsande det här.
Ja, men när man går in i dem så blir det ju väldigt intressant. Och vad som anses vara viktigast, det har varierat lite grann över tid och med olika historiska skolor. Från att man från början bara tittade på de externa påtryckningarna, läs Europa och USA, Ryssland, beroende på vad man vill räkna Ryssland, som är helt enkelt försöker bryta upp Japan. Så började man på 1930-talet när japanska historiker som var inspirerade av historiematerialismen mer titta inåt landet. Och pekade på att, vänta, här har vi ju ett anakronistiskt feodalt system som var på väg att falla av sig själv.
Mm.
Men det där har också slagit om lite grann de senaste decennierna när man har börjat omvärdera Japan under 1700- och framförallt 1800-talet. Var det verkligen så eftersatt som man trodde på 30-talet? Man har lyft fram att ekonomin var inte så taskig, utbildningsnivån var fullt jämförbart med de flesta europeiska länderna. Man har ju naturliga gränser och en hyfsat homogen sammansättning. Det här var inget land som nödvändigtvis var på väg in i en revolutionär stämning.
Men om man då jämför med den inledning jag hade här, jag som hade låst in mig i lägenheten, skulle det här betyda då att enligt den där synen så skulle jag själv ha kommit till insikt med att här kan jag ju inte sitta och odla skägg och titta ner i naveln hela tiden, utan jag måste göra något åt det här.
Precis.
Och en andra med externa faktorer då, det är den här myndigheten, förmodligen polisen eller kronofogden eller något, som med en murbräcka byter upp dörren.
Det är utmärkt lärararbete här när du snabbt anpassar din valda metafor.
Tack.
För att fördjupa förståelsen.
Jag blir så glad när jag får bekräftelse från dig. Så att,
det där är någon sån här ful, vad ska man säga, maktspel inom en relation, att man är så snål med berömmen så att när det väl kommer så...
Då blir man rak i ryggen här.
Jag tänkte att man kan börja med att titta på förändringar som faktiskt hade skett i Japan och så sen kan vi börja släppa in europeerna i hela berättelsen. Precis som i ett antal andra länder, säg Frankrike, så får vi på 1700-talet en krock mellan det feodala systemets inre logik och verkligheten. Nämligen, samurajer ska vara högst upp i stegen, men i verkligheten så hade många samurajer hamnat i ett beroende gentemot köpmän. Man hade tagit lån eller man var skuldsatt på andra sätt. Det hände att köpmän köpte samurajtitlar av länsherrar som helt plötsligt hade lite taskigt med pengar.
Men herregud, vad oetiskt och totalt ärelöst.
Verkligen. Och vet du vad det här är?
Nej.
Det är en glitch in the matrix. För att använda ett väldigt anakronistiskt, eller i alla fall utdaterad liknelse. När man ser att systemet har buggar.
Ja.
Så var det ju Matrix när man såg någon person göra något konstigt. Man bara, vänta, är det bara ett Matrix vi lever i? Är det så att det här systemet är knasigt? Vi har ju förfastnat en samurai där som är och jobbar som bonde.
Mm.
Det här är konstigt. Och går man till shogunen och tittar hur gick det för dem, så var vissa väldigt starka och kunde med järnhand hålla i tyglarna. Men det fanns också män som till exempel Tsunayoshi, hundshogunen, så kallad eftersom han införde förbud mot att döda hundar, införde allmänna hem för Japans herrelösa hundar och, det här är intressant på riktigt, lagstiftade om obligatorisk obduktion när hundar påträffades döda.
Oj,
ja.
Då skulle man kontrollera så de inte hade blivit ihjälgiftade.
Precis,
eller något.
Att allt hade gått, det här var en naturlig död. Han var född i hundens år, tror jag. Han uppfattade att han hade någon sån här nästan övernaturlig koppling till hundar. Han var väldigt bra på sån hundpolitik. Däremot var han sämre på att kontrollera uppstudsiga länsherrar, uppstudsiga daimios. Så nu var det ju alltid så att det kunde komma en shogun efter som var lite starkare och kunde återta kontrollen. Men precis som med Ludvig den 16 i Frankrike, ett system byggt kring en stark ledare, det är vattentätt. Så länge du har en stark ledare. Har du en shogun som inte riktigt har kontroll på situationen, då kommer det börja läcka.
Mm. Och för den som inte har hängt med i vad shogun är för något här nu, det är ju då högsta militära titel i landet helt enkelt. Mm.
Precis, och de facto personen som hade all makt.
Som en mask i Sverige på medeltiden. Fast masken skulle då ha haft mer makt än själva kungen då.
Utmärkt. Kungen skulle bara ha varit någon sorts symbol för det katolska religionen då. En intressant aspekt, nu släpper jag frågan här, en intressant aspekt som vi kommer återkoppla till är att en typ av nationalism kommer slå rot i Japan under den här perioden också. Konfucianismen var ju stark i Japan, men det är ju förbövligen en kinesisk import.
Mm.
Och den börjar tappa mark och den japanska kultureliten, de börjar bli intresserade av shintoism istället. Den gamla inhemska religionen, Kokugaku, som denna nya skola kom att kallas, fick en väldigt intressant följd. För när de här människorna, vad ska man säga, typ Japans motsvarighet till renässansfurstar som tycker det är intressant att gå och slå i gamla pärmar.
Gamla pärmar.
Ja, men och för att lära sig om hur det var på antiken. Det är ungefär det som händer i Japan. För vad hittar man i de gamla pärmarna? Jo, det är för fasen inte alltid shogun som har lyfts fram. Kejsaren har ju varit viktig i Japan.
Mm, jo.
Och nu blir det farligt här. Vi har Thomas Ekholm och Ingmar Ottosson som har skrivit en utmärkt bok som heter Japans historia. De skriver, från och med nu började Kokugaku hamna på farliga vägar som tangerade politisk brottslighet. Kanske var Tokugawa och deras företrädare rent av usurpatorer av den makt som rätteligen tillhörde härskaren i Kyoto.
Ska man vara petig så är det ju exakt så.
Ja.
Tokugawa är ju den här ätten som har tagit över makten helt enkelt. Mm. Och, men när är vi nu och pratar, när slår de alla de här pärmarna där?
Man började slå i pärmar redan på 1700-talet. Det fanns en av de här japanska filosoferna som höll på med det här som var så kritisk mot det kinesiska inflytandet, för det var ju så det började.
Mm.
Att han vägrade läsa kinesisk skrift.
Ja.
Man skulle gå ifrån allt det, bara hitta liksom det inhemskt japanska. Och det är ganska intressant den här vurmen för det japanska, för att man är isolerad från omvärlden, det kommer vi till. Men ändå så lyckas man samtidigt som nationalism uppfinns i Europa att uppfinna nationalism i Japan.
Ja, det är ju alltid spektakulärt det där, hur olika saker uppstår på olika platser samtidigt.
Ja, verkligen.
Inte det här riktigt lika, så att säga, ögonbrynshöjande och häpnadsväckande som att pyramider uppstod på olika kontinenter ungefär samtidigt.
Eller att jordbruk efter att ha varit helt out of date i miljontals år på 3000 år uppstår överallt.
Nej, det är sånt som får huvudet att spinna lite.
Ja, precis. Men i den här filosofiska debatten som fördes i Japan så började röster höjas för att vad fasen, är det så att all kommers inte är av ondo? Det är Ottosson och Ekholm lyfter Ishida Baigans moralfilosofi som börjar läsas, som lyfter fram att hederliga köpmän och deras verksamhet, det kan vara till Japans fördel. Och vinst, hör och häpna Daniel, behöver inte vara lägre moraliskt än den lön som en samurai har rätt till.
Det här är ju nyheter ändå.
Ja, det är helt nytt tänkande. Sen under 1800-talet så kommer svält och missväxt, vilket alltid spär på redan när det finns ett ingrott missnöje.
Mm.
Allt det här finns i Japan, men vad finns utanför Japan?
Ja, det är en hel värld som man helst inte vill ha med att göra alls. Ända från 1600-talet fram till 1800-talet så hade egentligen Japan bara kontakt med några få andra stater. Och det var ju liksom av nödtvång att man tänkte att vi måste väl ha in någon form av info och lite annat. Och det var då Kina, Korea och Nederländerna.
Precis, holländarna hade fått rätt till någon liten obetydlig japansk ö. Och så ibland släppte man in dem i Nagasaki.
Ja.
Någon enstaka gång.
Precis, för det är ju den där ön utanför Nagasaki som den mesta av handeln är riktad mot, eller i princip all handel.
Mm.
Ett exempel på hur nervös man var inför utländsk så att säga, påverkan var ju att de här holländska husen som man byggde på den där ön, förråden, var ju uppmärkta med årtal ur våran tideräkning då, 1637 till exempel stod det på. Mm. Det gick inte för sig för de japanska myndigheterna, för det kunde ju associeras till kristendomen. Och den hade man ju bankat ut, så att säga, mer eller mindre under början på 1600-talet, eftersom man ansåg att det var en farlig ideologi som kunde få sociala omstörtande konsekvenser och så.
Ja, kristendomen är ju det man är mest skeptisk för.
Mm. Den hade ju kommit, så att säga, till Japan på 1500-talet. Mm. Och så hade ganska många blivit kristna då under den perioden. Men sen kom ju då Tokugawa i början på 1600-talet och förbjöd allt som kan påminna om något som inte är japanskt.
Mm. Martin Scorsese gjorde ju den här filmen, jag tror den hade premiär förra året, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den handlar om munkar och präster som smugglas in i Japan för att sprida kristendom, och så sen så blir Andrew Garfield, Spindelmannen, torterad i 3 timmar.
Aha.
Den är inte jättespännande, men den handlar om just den här förföljelsen av kristna i Japan.
Ja, det låter ju intressant. Det får vi ju ta och rota reda åtminstone titeln på sen.
Ja, precis. Det är snart lätt googlat. Spindelmannen plus Japan. plus kristendom, så kommer Google hitta det där.
Vad man tillät var 30 kinesiska skepp om året och 2 holländska skepp om året som kom och besökte den här hamnen då.
Mm.
Och då så, och jag har också läst i Lars Varvjös bok Det olyckliga århundradet när öst och väst möttes. Och då skriver han så här om den här begränsningen som man hade i handen. Begränsningarna till trots var denna ventil till utlandet viktig för att inhämta kunskap, inte minst på det vetenskapliga området. Tusentals böcker importerades och nyfikenheten på vad som skedde i världen var stor bland de som fick tillåtelse att ta till sig kunskapen.
Ja. Jag skrattar för under dem till trots ett favorituttryck hos svenska historiker som skriver om Japan. Ottosson Ekholm skriver: kunskapsluckor till trots fanns knappast under 1700-talet något annat land utanför västvärlden som kunde mer om Europa än vad japanerna kunde. Och hela det resonemanget går ut på att man genom Korea faktiskt fick en hel del texter översatta i sekundärt om hur det var i Europa.
Och under 1700-talet så utvecklades faktiskt en vetenskaplig disciplin som hette Rangaku.
Just det.
Och det är då byggt på holländska studier. Alltså via holländarna så får man information om Europa och världen. Och med hjälp av holländska böcker angående olika vetenskaper så kunde man upptäcka till exempel den första obduktionen genomfördes 1771 på en människa i Japan. Stod man och bläddrade samtidigt i någon holländsk bok. Så här bara, nu ska vi se här. Vi lägger det här snittet här. Vad har de skrivit? Nej, jag begriper inte det här språket. Det kanske de inte sa. Men ungefär så. Man ägnar sig mycket åt det här. Och kallar det som sagt för Rangaku.
Just det. Så att man är intresserad, men den grundläggande inställningen är ändå att de är barbarer, utlänningarna.
Ja, och särskilt så tycker ju styret Shogun där.
Mm.
Och det är ju lite grann farligt ändå att gå runt och hålla på med det här Rangaku, holländska studier om världen. Man får ju ha något öga bakom axeln för att man kan veta upp myndigheter ganska lätt.
Mm.
Och sådär. Men det var inte strikt förbjudet just den biten. För holländarna ansågs nämligen av någon anledning för att vara ganska harmlösa.
Mm.
Vi kan väl konstatera här då, som du har varit inne på också, att under 1700-talet så fanns det en liten viss debatt åtminstone om att man kanske skulle tillåta mer handel och att det inte var så farligt.
Mm.
Men det är ju isolationisterna, får man kalla dem, som sitter på makten.
Mm.
Nambansen kallar man ju fartyg från katolska länder och översätts med södra barbarskepp.
Ja, jag undrar om det uppfattas annorlunda på japanska. Det låter ju väldigt hårt och yxigt översatt.
Ja, jo. Men det är så man beskriver det i alla fall.
Ja, det är andemeningen.
Ja. Man kunde för all del under en viss period tillåta att man gav mat och vatten åt sjömän då, för det är ganska mycket fartyg som åker in runt här och ibland så går de här fartygen under och så spolas det upp lite folk på ständerna och då var det okej att så att säga se till så att de överlevde. Och ibland kunde man då skicka iväg dem från landet eller också fick de väl aldrig lämna landet utan satt inlåsta istället. Sen har vi då ryssarna som bankar på dörren 1791.
Just det.
Man skickar en officiell delegation till Edo, alltså Tokyo. Och helt enkelt försöker skapa någon form av diplomatisk kontakt med det här landet som sitter som en igelkott uppe i sitt hörn av världen.
Mm.
Och det här är första gången på 118 år som något annat europeiskt land än Nederländerna har försökt eller fått möjlighet att ta kontakt.
Mm.
Ryssarna blir direkt avspisade i och för sig.
Mm.
Men ändå, de kommer återkomma. Kan man säga.
Precis. Alltså, dels det förekommer väl faktiskt ryska angrepp på japanska poster under tidigt 1800-tal. Och det där i en annan värld kanske det hade utvecklats till någonting allvarligare. Men tsaren var inte så fokuserad på Japan eftersom han hade Napoleon att hantera.
Det var brann lite mer i de knutarna så att säga.
Precis. Men som du säger, den rysk-japanska historien kommer ju bli aktuell 100 år senare genom ett synnerligen blodigt krig.
Mm.
Lite bortglömt krig också, rysk-japanska kriget 1905.
Ja, och innan dess så kommer ju ryssarna dyka upp igen också och vara en av de här europeiska makterna som försöker bända upp Japans motstånd mot ytterkontakt.
Någonting i ögonfallande hade ju hänt i regionen under det sena 1830 och tidiga 1840-talet när Storbritannien med våld eller kanonbåtsdiplomati som det så elegant brukar kallas öppnat 5 hamnar till det också isolerade Kina.
Ja.
Eller det före detta isolerade Kina. Så att saker håller ju på att hända i den här regionen av världen.
Nej, det här som hände i Kina som sagt, det är ju någonting som japanerna blir väldigt förskräckta inför. Och man vill ju absolut inte hamna i samma situation som Kina.
Nej.
Och det börjar ju då viskas, kan man säga, i korridorerna i Tokyo där. Att det kanske trots allt skulle vara gynnsamt att bryta den här isoleringen. Isoleringen kallas ju för Sakoku. Och den är den verkligen bäst alltid att ha. Nja. Så att det finns ju vissa då som tycker att man kanske borde släppa på det där.
Ja.
Men man kan säga att shogunen, eller shogunen, är ju fortfarande på 1830-talet väldigt envis i att behålla det här.
Verkligen. Sen har vi ju det här också att vi har ryssar och vi har britter. Men som om inte det var nog så har vi ju en till uppstickare i de japanska haven. Det liksom föll sig så naturligt att när USA hade uppfyllt sitt Manifest Destiny och expanderat från östkust till västkust så var det liksom bara fortsätta ännu längre åt väster. Okej, det är ett hav där, men det spelar väl ingen roll. Så att det börjar dyka upp amerikanska skepp i japanska vatten. Inte minst är det ju skäggiga valfångare som spolas upp på land. Och
300, närmare bestämt, sådana amerikanska liksom valfångsfartyg är och cirkulerar runt just Japan hela tiden. Så det är ganska mycket.
Ja, det här börjar bli, vad ska man säga, minerat vatten.
Jag vill också ha in här att 1844 så betraktar shogunens ministrar en nytryckt världskarta som visar hur de europeiska kolonierna breder ut sig över världen.
Ja.
Och här ser man ju framför sig hur de rycker i sitt pipskägg och snivklar ögonbryn runt fingret och är väldigt bekymrade.
Mm.
För det ser ju ut som att, och är så också, att de europeiska makterna bara lägger hela världen under sig.
Ja, det är en korrekt analys de gör.
Ja, det är ju.
Det här ser inte bra ut.
Oroväckande, helt enkelt.
Ofta när vi skriver historia så låter vi en händelse representera ett större skeende. I samtliga de versioner av den epok som jag har läst så landar författarna i 8 juli 1853. Då Kurofone syns på horisonten. Vad är det som är på G?
Ja, det är en mindre amerikansk flotta under amiralen Matthew Perry.
Det är väl ändå jätteroligt att han heter Matthew Perry.
Ja.
Det är alltså, det är inte Chandler i Vänner.
Nej.
Som kommer där i flottan.
Ja, men visst är det han som heter det. Jag har ju reagerat på det här namnet. Och grejen är också att jag håller på att kolla igen på alla de här avsnitten nu. Så jag borde ju se, för inte åt hela tiden, då står ju hans namn där.
Ja, Matthew Perry är skådespelaren från, mest känd som Chandler i Vänner.
Jag har inte gjort den här kopplingen. Jag har bara tänkt att det här var ett bekant namn.
Ja, också amiral under 1800-talet då, tydligen. Ja. I ett tidigare liv.
Smoking again?
Well, actually yesterday I was smoking again. Today I'm smoking still.
Men grejen är att han seglar ju in mot Edo.
Yeah.
Alltså / Tokyo. Och där ska vi inte ha några, nej men gud, nej men här ska vi inte ha några som helst utländska fartyg. Här inte, var är de på väg? Nej. Stopp och belägg, säger japanerna.
Överlag måste man ju tänka att det är en väldigt märklig syn. Det är som du säger, det är 4 stora skepp, men 2 av dem drivs utan segel också. De kanske hade segel, vad vet jag, men de är ångdrivna.
Mm.
Så här är verkligen moderniteten symboliserad i en ångburk som kommer.
Och grejen är att all kontakt med omvärlden ska ju ske egentligen via Nagasaki.
Mm.
Inte in i heliga Tokyo här.
Nej.
Och hamnen där. Så det åker ut japanska fartyg och försöker liksom stoppa och vinka, nej, bort här, ni får inte åka här. Men Perry bara bränner ju förbi det här och ignorerar de här skeppen. Och i slutändan så kommer han ju kräva att ett brev överlämnas helt enkelt till kejsaren av Japan, som det står. Och
egentligen, det är jätteroligt.
Egentligen är det ju shogunen då som bestämmer.
Ja, precis.
I det brevet så vill amerikanerna få tillstånd att ha depåer och sådär i Japan. För det är långt liksom över Stilla havet, man behöver fylla på ibland. Man vill få möjlighet helt enkelt att köpa kol, mat och vatten på de här öarna.
Mm.
Ja. Det här blev ju japanerna ganska stiviga av då. Att det kommer stora fartyg med enorma artilleripjäser och ställer krav på dem.
Och det
på
som, sättet. Ja, verkligen. Det är ju ultimatum de kommer med. Det som jag älskar med lösningen är att den här japanska shogunen, den här japanska militärdiktatorn, om man vill använda det begreppet, reagerar på precis samma sätt som en klassisk socialdemokrat skulle reagera på det här.
Och hur i hela friden är det? Jo, vi ska utreda.
Precis. Ottosson Ekholm skriver: med hjälp av en procedur som liknar ett modernt remissförfarande begär regeringen in synpunkter från sina undersåtar, främst de ledande länsherrarna. De vände sig även till kejsaren i Kyoto. Och 719 remissvar fick de in.
Jaha.
Och det var massa olika saker. Kejsaren, han ville neka. Vi säger nej till alla kraven. Många vill göra eftergifter. En 42-årig prostituerad från Yoshiwara, som var skrivkunnig, föreslog att amerikanerna skulle supas fulla och sedan brännas inne på deras skepp.
Ja, en variant.
Ja, det är ju en variant, det är en lösning. Hennes förslag är ganska drastiskt, men vad som annars händer är att det faktiskt förs en intellektuell debatt här i Japan. För vi har ju två alternativ. Ska vi förändra eller konservera? Vad ska vi göra?
Ja, konserveringen kan de ju vid det här laget, men grejen är ju att man har ju, återigen, man har ju sett hur det gick för Kina i opiumkrigen mot Storbritannien. Man är ju inte ovetande om västländernas militärmakt.
Nej, verkligen inte. Alltså, det finns en genuin rädsla för att man ska bli koloniserad.
Det blir inte bättre heller av att det dyker upp 4 ryska fartyg bara några dagar efter att amerikanerna varit där och envisas med att vilja ha kontakt. Och de överlämnar något brev där det står bland annat att de är oroat över Japans situation i en föränderlig värld och försöker då bara, men handla med oss här så löser det sig nog. Men de vill ju bara vara i fria egentligen. Och så kommer det en massa folk ska handla med dem hela tiden.
Ja.
Anledningen till att man inte vill ha in influenser utifrån är ju för att man är rädd att de skulle kunna, ja, men förslappa befolkningen eller rucka på det här, den här sociala hierarkin som finns.
Mm.
Som är så praktisk att ha.
Mm. Nej, men det finns massa saker att oroa sig för. Man kan, som jag var inne på, man kan oroa sig för att bli koloniserad. Man oroar sig för att få in massa opium i landet. Det hade ju inte varit någon succé för Kina.
Nej.
Mycket är att oroa sig för.
Varje skriver så här angående de här diskussionerna: de utländska makternas ambitioner, så som de hade visat sig i form av allt fler fartyg, anmälda såväl som oanmälda, började skapa hysteriska stämningar hos de japanska länsherrarna. Ett 20-tal västerländska krigsfartyg rörde sig nu runt de japanska öarna, också för att bevaka varandra. Daimyon Tokugawa Nariaki från Mito skickade en skrivelse till det seniora rådet och varnade att om inte shogunatet drev bort utlänningarna utan istället visade tillmötesgående, skulle folket tappa förtroende för shogunatet och bli illojalt.
Mm.
Och det är väl ungefär det som händer från 1850-talet och framåt.
Ja. 31 mars 1854 så signeras ett avtal mellan Japan och USA, och med det så var 2 sekel av isolering egentligen brutet. Och som du var inne på, det väller in massa andra nationer i Japan, och ett antal för japanerna, det vill säga ganska dåliga avtal, slöts.
Mm.
1868 till exempel tecknas ett avtal med den svenska regeringen, vilket gör att Louis de Geers regering slipper skicka krigsfartyg till Japan.
Gud vad skönt.
Någonting som man på allvar hade diskuterat. I vissa fall, som på T-marknaden, så visar det sig att japanerna kunde konkurrera. Men inhemsk textilproduktion till exempel visar sig ha svårt att konkurrera med Manchester.
Alltså, det är så här.
Ja, tyvärr. Det visar sig så. Kurserna på guld och silver sticker iväg åt olika håll så mycket att hela myntsystemet i Japan flippade ur. Så det är liksom välkommen till den globala världen där den starke dikterar villkoren. Som Ottosson Ekholm skriver, landet hade fått en handgriplig lektion på vad militär svaghet kan betyda.
Ja, så är det ju. Och dessutom så är det ju så att nu ska vi få bo en massa västerlänningar i Japan också.
Just det.
De få gå omkring där med sin stil och sina kläder och dessutom leva under sina lagar som de har i sina hemländer.
Mm, det är ju lite konstigt faktiskt.
Ja, men kan man få igenom en sån grej, vilket man kan om man sitter på kanonerna, så försöker man ju det förstås, antar jag, på 1800-talet i alla fall. Och från 1862 så skulle till och med amerikaner då få bo i Edo, i Tokyo.
Har du hört något så vulgärt?
Nej, det är ju helt... Det här tycker ju förstås Japan och deras perspektiv är hemskt, ganska många av dem åtminstone. Men det finns ju... Det är ju splittrat här som sagt. Det finns de som tycker att det här kan vara lönsamt också med handeln och sådär.
Mm.
Lars Wavjö här då, som är för övrigt en diplomat som har bott 25 år i Asien och kan mycket om det här. Han skriver så här: på några få år hade Japans förhållande till omvärlden nu ändrat dramatiskt. Den äldre lagstiftningen som definierade Japan som ett slutet land gällde fortfarande i stora delar, men Japan hade i själva verket öppnats för den dramatiska sociala och kulturella förändring och påverkan från väst som skulle komma. Det var en förändring som många japanska länsherrar och framträdande samurajer motsatte sig.
Mm.
Och i den här kompotten här nu så kommer det då att bryta loss interna konflikter.
Mm.
Som vi förstod av mitt tidigare citat här kanske angående samurajerna.
Ja.
Det är till och med så att kejsaren för första gången på flera hundra år har hittat luft och gör uttalande.
Mm.
Han tycker inte om det här. Att det kommer utländsk påverkan. Och han gör ju då gemensam sak med samurajerna, framförallt de länsherrar då som finns i södra Japan. Mot vem då? Jo, mot shogun.
Ja, verkligen. Alltså det här blir ju de två lägren. Samtidigt ska man inte luras och tro att det är en stark kejsare mot en stark shogun. Och att det är två stycken enskilda personer som driver den här kampen, utan bägge lägren används ju främst i symbolisk mening, de kejsartrogna. Och de shoguntrogna.
Jo, så är vi. Men det är ju något nytt för kejsaren att han överhuvudtaget har någon form av militär makt att sätta emot. Han har ju bara varit en menlös, höll jag på att säga, symbol tidigare.
Ja, verkligen.
Nu helt plötsligt har han daimyon och samurajer som står på hans sida.
Mm.
Och det är ju för att han har gett uttryck för att han vill ha bort utlänningarna.
Mm.
Medan shogun då har ju gjort den... vad ska man säga, mer pragmatiska åtgärden att släppa in dem för att man inte vill bli som Kina.
Mm, precis. Ja, dels det, och så sen har vi också den här liksom filosofiska skolan som jag var inne på tidigare. Alltså kejsarens lokala fotfolk kommer att kallas Sonno. Och Kokugaku som jag var inne på, det har vuxit från en liten filosofisk skola till en folkrörelse. Imperialisternas framfart i resten av Asien gör att de inte är så lite misstänksamma mot främlingar. Sonnojoj är det slagordet som de här kejsarvänliga väljer. Hedra kejsaren och driva ut barbarerna. Så att det är ju dels det här interna att man redan hade börjat intressera sig för det japanska, det nationalistiska, börjat uppvärdera kejsaren. Samtidigt som det kommer de här européerna och hotar den traditionella.
Just det.
Hur det liksom klickar i varandra.
Och då blir det som det blir här.
Ja, då blir det som det blir, ja.
Den 11 mars 1863 så utfärdar ju kejsaren en order som går ut på just att man ska utvisa alla barbarer. Och därmed så börjar då några ivriga och nitiska länsherrar i södra Japan att anfalla och angripa utländska fartyg. Framförallt då franska, holländska och amerikanska fartyg som befinner sig där.
Mm.
Och vad händer då? Ja? Jo, i en styrkedemonstration så går de här ihop och bildar någon form av allians. 4 holländska, 9 brittiska och 3 franska fartyg angriper då den här länsherren i den här regionen, Chosu.
Ja, just det. Heter. För det är Chosu och Satsuma som är de två regionerna som är mest kejsarvänliga.
Och här har ju då länsherren i Chosu liksom startat de här militära provokationerna. Det är intressant det här också, det här 1863-64. Det finns med ett amerikanskt fartyg också bland de här europeiska.
Ja.
De har ju lite annat för sig vid den här tiden egentligen. ett inbördeskrig som vi har avhandlat ganska ingående. Mm. Men de deltar symboliskt för att visa att vi har också intresse här och vi hjälper till lite grann så gott det går.
Många järn i elden.
Ja. Hur som helst så slutar ju med att den här daimion, alltså länsherren i Chosu, tvingas kapitulera. Och ja, det blir ett evigt bombardemang mot hela det här området. Och till slut så bara ger man upp och säger okej, vad vill ni ha? Vad vi vill ha, säger de, det är 3 miljoner dollar i skadestånd från shogunatet, alltså från shogun.
Ja, det är mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar. Den här incidenten, eller vad man ska kalla det, att de är tvungna att kapitulera och bli sönderbombade, gör att det börjar gå upp mer och mer för japanerna att det här kommer gå åt fadulan, helt enkelt. Om inte vi förnyar oss och moderniserar vårt samhälle, om vi ska överleva i den här världen som tydligen verkar vara väldigt hård. Under en period så tas ju flera japaner till både Europa och USA för att se hur samhällena där funkar.
Mm.
De är någon form av turistaktiga spioner eller något, eller man ska säga.
Ja, precis. Lite känsligt är det att lämna Japan och åka och titta hur det fungerar i England och Frankrike och...
Men de blir väldigt imponerade över det de ser. De som dels ska de ta sig ut där och sen ska de ta sig hem igen.
Ja.
Obemärkta.
De blir chockade också över hur lite Holland verkar ha med saker och ting att göra.
Ja.
Fastän det är ju ingen som pratar flamländska eller?
Ja, det...
Vi har satsat på helt fel häst.
Ja, det hade de ju kanske gjort. Ja, under 1600-talet så är det klart att Holland eller Nederländerna är väldigt framstående. Det får man ju säga.
Ja. Men... Nu har det gått 200 år.
I Europa på 1800-talet så kanske inte lika mycket. 1866 så publiceras ju en bästsäljande bok som heter Västerländska förhållanden.
Ja.
Och den säljs faktiskt i 250 000 ex. Det säger en del om intresset för västerländsk livsstil och kultur här då.
Mm.
Och den här japanska författaren ger ju sin syn på vad ett civiliserat samhälle borde vara enligt västerländsk modell då. Och det är ju några punkter han drar här. Det ska vara folkets frihet ska gälla.
Mm.
Och så ska det vara religionsfrihet. Och så ska det vara en positiv och god inställning till ny teknik och uppfinningar ska uppmuntras och sådär. Utbildning och stabila lagar är bra grejer också, skriver han.
Mm.
Och sjukhus och fattighus.
Just det, det är en bra grej också.
Och vad som händer sen då är ju att 1866 och 1867 så dör både shogunen och kejsaren.
Ja, precis. Ska man säga det att med de här olika sidorna som hade glidit ifrån varandra mer och mer så ja, det kan ju leda till inbördeskrig, en överhängande risk för det. Och efter att representanter från Chosu tillfälligt tagit makten i Kyoto så går faktiskt startskottet för stridigheter. Och för första gången på mer än 200 år så stod det strider i Japan där olika länsherrar stod mot varann på olika sidor. Det var bonderesningar, det var upplopp i städerna, det var flera våldsamma incidenter riktade mot utlänningar. Och som du var inne på, det här liksom beskjutningen av utländska skepp på japanska poster, så att man kom in i en riktig, vad ska man säga, stökig, krigisk period. Men på andra sidan, när historien gör som den gör, med den typen av timing som man inte fattar hur det går ihop, så avlider kejsaren och man byter shogun samtidigt.
Ja, ja precis. Lars Wavje, han skriver så här angående det där. De två ledarnas nästan samtidiga död kom också att symbolisera det definitiva slutet på den gamla ordningen. Mm. Med en politiskt svag kejsare och en militär av högsta rang som den verkliga härskaren. De kejsartrogna växte sig starkare för varje dag som gick.
Mm.
Han skriver också att det är felaktigt att tro att det här var någon form av fredlig och blodfri historia. Utan tvärtom så är det här ett krig som pågår i 1,5 år.
Mm.
Och kräver tämligen många liv.
Mm.
För det har nämligen framställts i japansk historia som att det här var en väldigt fredlig övergång.
Mm.
Vilket inte verkar stämma alls.
Nej, ja, men det kan vi ju snacka om alldeles strax, om Meiji-restaurationen. Om det verkligen är en restauration. Är det ett rätt begrepp för att beskriva det som på många sätt påminner om en revolution?
Ja, eller hur? Det är precis det som det här kriget handlar om då. Alltså den här Meiji, vem är det?
Jo, Mutsuhito hette han från början. Meiji är det valda regeringsnamnet som kejsare. Han är bara tonåring när han tilltar den här posten. Och egentligen inte så intresserad av att sitta och bestämma massa saker heller.
Han är ju 16 år.
Och jag och du vet hur 16-åringar är. Fullt upp med.
Det finns ju annat som är roligare så att säga än politik ibland.
Ja. Så att dels har vi honom, men vi har också Tokugawa Yoshinobu. Eller Keiki. Som blir ny shogun. Och han insåg att positionen som jag har tagit nu. Den är inte speciellt jättestark. Och det är bara följa strömmen som bär med mig. Och under han låter helt enkelt makten förskjutas till Kyoto och kejsaren. Förvisso kommer inbördeskriget flamma upp på nytt. Då med stöd i form av England på den kejsarvänliga sidan. Och Frankrike på shogunatets sida.
Just det, de måste ju lägga sig på varsin sida givetvis.
Tänk att det alltid blir så.
Ja, nu blev det så.
Ibland blir det så. När England och Frankrike är involverade i kolonial politik.
Ja, då blir det ibland så.
Ja, precis. Slutligen kommer shogunatet besegras. Och den institution som funnits i typ 700 år eller någonting och haft makten i hundratals av de här åren var därmed förpassad till historien. Nytid i Japan.
Och den sista gruppen shoguntrogna trupper, de gav ju upp den 27 juni 1869, och en av dem som hade varit med att besegra de här shogun-trupperna, det var ju ingen mindre än samurajen Saigo Takamori.
Just det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu ska vi prata lite grann om hur det blir efter den här Meiji-restaurationen. För nu är det ju så att man har alltså en ny kejsare som de här samurajerna har stöttat, för att den tidigare kejsaren har ju sagt att man ska slänga ut de här utlänningarna.
Mm.
Och man har ju då krigat mot shogunen som hade släppt in dem.
Mm.
Men nu har vi en ny regering kring den nya kejsaren som inte alls verkar så pigg på att göra sig osams med alla de här europeiska kolonialmakterna längre.
Nej, precis.
Så då kommer det en total förändring istället. Det här måste ju vara samurajernas största mardröm egentligen.
Och samtidigt så är det samurajer själva som driver på den.
Absolut.
Det är intressant.
Så är det ju. Det är ju men här delas de ju i olika grupper, får man ju säga.
Ja.
Det finns ju många samurajer, särskilt i södra Japan, som inte tycker om det här.
Nej.
Och särskilt de som är då arbetslösa. En lista på som förändras här kan vara att det gamla feodalväldet med de här starka länsherrarna störtas ju helt.
Mm, verkligen.
En massa lagar ändras. Nya ministerämbeten skapas. Man inför någonting som man kallar för äktenskapsfrihet. Vilket jag antar innebär att två personer
får gifta sig.
Utan att föräldrarna har lagt sig där.
Mm. Juridiskt i alla fall. Sen kan man ju tänka sig att det fortfarande levde kvar traditionellt. Alltså, det är ju superintressant det här under hur kort tid det feodala Japan går till någon typ av modern, men alltså till en typisk 1800-tals stat. Dels det här med att från att ha varit väldigt feodalt, att du var bunden till ditt län, att börja snacka istället om staten. Det är Japan som ska ha din lojalitet. Och som du sa, att man avskaffar feodalherren och blir guvernörer istället. Mm. Moderna staten ska ha våldsmonopol. Det är Japan, staten Japan, som bestämmer det. Det är inte massa länsherrar där ute.
Nej, det är ju någon nytta. Och man skapar en massa institutioner då, som banker, post och telegrafverk. Mm. Och det här införs ju efter europeisk modell då, förstås. Allmän värnplikt.
Har du hört något så vulgärt? Eller bara en sån här sak som att man skrotar den här sociala hierarkin, kastsystemet. Mm. En handelsman och en samurai är lika inför lagen.
Så kan det gå. Ungefär samtidigt så genomförs väl i och för sig tvåkammarriksdagen i Sverige också.
Absolut. Ja, ja, men det är, man får ändå säga att det är ett långsamt påkallat reformarbete. Vi hade flörtat med lite frihetstid då.
Jo, i och för sig. Andra saker man inför här i Japan då är västerländsk kalender som man ska gå efter. Man tillåter också att kristendomen får existera igen. Och det blir helt enkelt en väldig modernisering. Mm. Man bygger upp armén efter preussiskt snitt. Och de är inspiratören där. Det är väldigt lämpligt att ha dem då som förebild. Samtidigt som när det gäller flottan förstås har Storbritannien som förebild.
Det bästa av två världar.
Så är det ju. Och sen kör man det här ända in i kaklet. Mm. Helt enkelt. Det är inte konstigt att man besegrar ryssarna sen.
Nej. Verkligen inte. Ottosson och Ekholm, de kallar de samurajer som ledde den här omvälvningen för oligarker. Det tycker jag är ett ganska intressant begrepp. Makten ligger hos dem, ligger absolut inte hos den här unge kejsaren. Och från början, under den här Meiji-restaurationens, vad ska man säga, i dess linda, så får daimios, de här länsherrarna och samurajerna, ekonomisk ersättning. Men den börjar dras in mer och mer. Och dessutom så finns det ett problem att länsherrarna och samurajerna har ju noll erfarenhet av pengar.
Nej, just det.
De har inte sysslat med pengar.
Nej, det är ju, det har ju inte de nedlåtit sig till att göra. Och grejen är att nu får man antingen kontantbetalning eller statsobligationer med ränta.
Ja.
Och det här har ju de ingen aning om hur det funkar egentligen, som sagt. Varför alls? Jag är väl ingen bankkamrer heller.
Nej.
Ge mig en sake och mitt svärd.
Ungefär så, ja.
Ja.
Jag tänker också på unga män och kvinnor som slår igenom i idrottsvärlden. Och utan att ha någon utbildning eller någon erfarenhet av att ha speciellt mycket, så har man 200 miljoner på bankkontot.
Vad är det här för sport?
Ja, nu överdriver vi. Man breakar i tennis. Okay. Kanske. Mm. Eller hockey. Då är det väl mest herrarna då. I alla fall, det är ju väldigt vanligt att fotbollsspelare och hockeyspelare blir blåsta.
Ja, okay, ja.
Det kommer människor. Jag har en jättebra investering. Vi ska bygga hotell under havet. Spännande. Ta 150 miljoner.
Har det här verkligen hänt?
Nej, okay, det här har inte hänt, men det är väldigt många idrottare som har blivit blåsta. Därför att man är inte, har inte någon jättestor erfarenhet av pengar, och man är kanske naiv inför det. Och så tänker jag mig att de här japanska samurajerna var också.
Det tror jag är en bra liknelse. Jag ska berömma dig lite också här.
Tack, den var inte riktigt lika klockren som när du byggde ut din inledning där. Men.
Kort och gott, de blir ju panka,
yeah.
Utfattiga, och som om det inte var illa nog så är det ju så att de har blivit av med den respekt de hade tidigare.
Yeah.
Nu när de går runt liksom, så de behövs ju inte längre. Nu får man gå där på gatorna och ingen kastar sig ner och bugar eller någonting typ.
Nej.
Och det där med allmän värnplikt som staten har infört innebär ju att den kejserliga armén tar in allt möjligt folk. Nu är det en massa drängar som går runt där i de där svarta uniformerna med moderna gevär och drillade i preussisk västerländsk krigföring.
Mm.
Och det här är ju mycket hårt slag mot samurajernas stolthet, åtminstone de som inte sitter i regeringen själva.
Mm. Men hur är det nu? Samurajerna får väl ändå ha svärd?
Det är till och med den grejen ska de ta bort för dem.
För det är väl det vi ska komma till nu, när ett gäng samurajer faktiskt tycker att bägaren har runnit över.
Ja.
Och då är det liksom, jag tänker att det är svärdförbudet, men du får inte ha din katana.
Ja, det blir ju droppen som får bägaren att vinna över helt enkelt. Och då kommer vi tillbaka till den här Saigo Takamori som hade varit med och besegrat shogunen.
Mm, precis.
Vem var han då? Han var en rejäl karl.
Jag tänkte säga precis det. Ja. 1,80 lång, en jätte för tiden. 100 pannor, det vägde han alla gånger. Och när han hade tid över så ägnade han sig gärna åt lite sumobrottning.
Ja, det här har vi läst i, vi ska redovisa den boken också.
Monica Bross, Samurajerna, som är en utmärkt bok. Hon har även skrivit Japan, Trollsländans land, som är en riktigt tjock tegelsten som handlar om japansk historia. Bägge är utmärkta.
Ibland kan man ju dock undra, de här källorna som... Hon använt sig av vad det är för ena. För att han ska ha haft ögon stora som tefat.
Ja. Yeah.
Plus att han hade ett huvud som var nästan lika stort som ditt.
Just det. Ja, jag har ju ett väldigt stort huvud. Ja. Är det något mer han har som är onaturligt stort?
Ja, han har en gigantisk pung tydligen.
Ja. Yeah.
Som han svänger runt med.
Vilket emellan. Alltid lyfts fram i japanska källor för att visa vilken imponerande man han var. De som hade lyxen att få se honom bada. De tappade hakan och blev hänförda.
Ja, alltså här skriver ju författarna till den där boken. Fysiskt var han så stor att det är först idag bland välfödda, mjölkdrickande, ost- och hamburgerätande ungdomar som man hittar japaner i den klassen. På Saigos egen tid var en medeljapan sällan längre än 1,60.
Mm.
Han måste ha varit en jätte i de här sammanhangen.
Verkligen. Han kom från Satsuma, en av de här uppstudsiga provinserna som vi var inne på tidigare, och hade ursprungligen varit deras krigsminister innan han kom att bli ledare för den här pro-kejserliga styrkan i inbördeskriget, det som vi var inne på tidigare. Och han hade dragit in lite motvilligt i den här nya regeringen, men snabbt stigit i rang och blivit någon typ av fältmarskalk. Men han är inte hemma i Meijer-restaurationen. Han är en man ur tiden. För han vill egentligen ha ett feodalt system. Han vill ha en kejsare och han vill ha samurajer. Han vill inte ha det här som håller på att breda ut sig i Japan.
När du säger att han lite motvilligt hade gått med i det här.
Ja.
Så tänker jag mig att de hade ju ryckt in. Ungefär som man håller på att dra i. Jag tänker med övertalningen av Henke Larsson kommer jag tänka på när han liksom går med i landslaget igen 2006.
Ja.
För nu var ju Saigo klar med krigandet och sådär när man hade besegrat shogunen. Så då åkte han hem till sin stad där Kagoshima och han tyckte om att gå runt med sina hundar där, satt och läste och skrev. Och så kommer det något sändebud från Tokyo som är där och tjatar på mig. Kom, vi behöver dig i vårt krig här mot någon. Och så han bara, nej. Jag trivs bättre här, där jag kan sitta vid mitt bonsai-träd och skriva poesi.
Han diktade ju gärna, det var ju vad han ville ägna sig åt.
Ja, och sina hundar och sina bonsai-träd, tänker jag i alla fall. Hundarna har jag belägg för.
Ja, diktningen också.
Ja, jo, men bonsai-trädet tänkte jag.
Ja.
Det var mer en sån här japansk kliché jag slängde in.
Just det, ja.
Hur som helst, han går ju med på det här, precis som Henke Larsson blev övertalad så blev han också där. Och så blir han då fältmarskalk, men han trivs ju inte riktigt i det där heller som du säger.
Nej, han hamnar ju i regeringen och har då ansvar för armén. Och hans lösning på de här stackars sysslolösa samurajerna som dessutom har fått sitt självförtroende grusat och sina svärd bestulna. Och de har ju tråkigt, men han har en lösning på det. Varför inte bara förklara krig mot Korea?
Det kan ju pigga upp.
Det är ju en traditionell lösning när man har massa krigare som är sysslolösa.
Ja, men det skulle ju säkert ha löst det problemet med rotlösa och arbetslösa samurajer. Att de fick känna att de visade vad de gick för.
Det är ju fortfarande, liksom, har man ett militärt industriellt komplex så är det bra att kriga så man använder alla sina fina grejer.
Ja, så är det. Nu, det är ju så det funkar.
Ja, därför hoppar han av regeringen och många andra orsaker också. Han tycker att Japans själ är hotad.
Ja, det tycker han. Den håller på att vittra bort helt här inför västerländska seder och livsstil och sådär. Och de här pappersvändande byråkraterna i Tokyo som sitter där och känner sig viktiga. Det är ju bara något sorgligt över det här, tycker jag.
Mm.
väl hemma i Kagoshima igen, efter den här avstickaren till Tokyo, så grundar han ju olika lärosäten för samurajer, där de då får lära sig diktning, som sagt, och militära förmågor, och sen det här Bushido.
Just det.
Krigarens själ kan man kalla det. Alltså en hederskodex över hur krigare bör bete sig och sådär.
Ja. Och det, nu har jag var lite för snabb på godiset. Jag började prata om svärdförbudet lite grann i förväg här. För det är ju när han har hoppat av regeringen och han sitter där som någon typ av rektor för olika samurajskolor som det här beslutet fattas om att samurajer inte får bära svärd. Och då skriver ju Monica Bro: att ta svärdet från samurajerna är som att beröva dem en kroppsdel och mer än så. Det representerar deras jag, deras stolthet och deras ställning i samhället. Och hur ska de i framtiden kunna upprätthålla sin skicklighet i svärdsfäktning?
Hur ska det gå till? Nu får de hålla på med sån här bambupinnar när de utövar den här kampsporten kendo. Och det tycker de är otroligt fånigt. Och vad då, slåss med en bambupinne?
Precis.
Dessutom, en intressant grej i det hela är ju att man hade ju faktiskt erövrat en kroppsdel från dem tidigare. Eftersom man hade förbjudit den här frisyren som var typisk för samurajer.
Just det.
Sean Marsh, eller hur det uttalas. Så den fick de inte ha längre.
Ja.
Men i och med det här svärdsförbudet så började det då poppa upp uppror här och var.
Från 1874 så ploppar det upp på flera olika ställen. Och så att han är långt ifrån först med det här. Och ska man tro Monica Bros version av det, så dras han ju ganska motvilligt med i den här revolten eller upproret eller upploppet, vad man nu ska kalla det. Ute på Saigos akademi så tillfångatar man spioner från Edo som är där för att hålla koll på honom och hålla koll på hans studenter. Man tycker väl det är obehagligt att det finns massa samurajskolor som spottar ut reaktionära krigar poeter.
Det kan hända att de hade det så att säga på radarn och tänkte, här ska vi nog ha lite koll på.
Och från de här spionerna så får man veta, oavsett om planerna var äkta eller inte, att det finns idéer från Edo på att stänga ner hans verksamhet och helt enkelt mörda Saigo.
Det är inte helt otänkbart att det fanns sådana planer.
Nej, och det som händer nu enligt berättelsen är att studenterna, Saigos studenter, attackerar ett vapen- och ammunitionsläger som ligger i närheten. Och när Saigo får veta att det här har mina studenter gjort, så blir han en mycket sträng rektor.
Han skäller ut dem mer än du någonsin har skällt ut någon klass. Ja, lovar, nästan.
Precis. Och då har jag ändå vid några få tillfällen i mitt liv helt tappat huvudet.
Hur ser det ut egentligen? Alltså det skulle jag vilja...
Nej, jag får något isande kallt i rösten och... Det har väl hänt 5 eller 10 gånger under min snart 10-åriga lärarkarriär.
Blir du röd i ansiktet och skriker och tugga fradga?
Nej, men om det finns någon i SA11B som lyssnar där ute, så kommer ni ihåg den gången ni var odrägliga på en lektion och jag fick något kallt i rösten och sa att ni är patetiska. Det här är patetiskt beteende.
Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl!
Ni tror ni är vuxna, ni är inte vuxna, ni är patetiska. Och så gick jag därifrån.
Ja, det är en utskällning som ändå kommer lite i skymundan av Saigos utskällning. Jag har också tappat det vid ett antal tillfällen, ska ju tilläggas.
Men Saigo inser ju också vad hans studenters aktioner leder till. Nu har han ärvt det här, nu är det bara att köra. Och i sin egen version av Caesars tärningen är kastad så säger han: Shimata, nu finns ingen återvändo.
Han samlar ihop 14 000 samurajer i närområdet och påbörjar en marsch då norrut 1877. Och på vägen uppåt så att säga, så kommer ju armén och blir dubbla på grund av en massa anslutande samurajer som ser att oj, här kommer ett samurajuppror-gäng med den store Saigo som ledare, här ska jag vara med. Så de blir betydligt fler då på vägen.
Det finns ju en strategisk eller filosofisk, eller vad ska man kalla det, utmaning med allt det här. Och det är ju att kejsartrogna samurajer marscherar mot en regering som ska representera kejsaren.
Det här är lite av en logisk kullerbytta, ja.
Ja, och då löser man det på det sättet man kommer lösa det fler gånger under Japans historia, under kejsarepoken. Nämligen att säga, det är inte kejsaren som är problemet, utan det är kejsarens rådgivare som är problemet. Alltid blir kejsaren lurad av sina rådgivare.
Ja, Och när du säger kejsarepok så vill jag bara skjuta in att den är inte över på sätt och vis.
Nej, just det. Men kejsaren har mindre makt efter andra världskriget än före.
Ja, förklarliga skäl, ja. Så är det. Mm. Den här armén marscherar på i 10 mil. Och så kommer de till en bavj som de försöker inta. Och i den här bavjen så finns det då ungefär...
2-3 tusen regeringssoldater.
Ja, och...
Bönder.
Ja, och de håller ut. Det förvånar ju samurajerna en hel del. Men de lyckas ju alltså hålla ut där inne i bavjen tills det att den övriga kejserliga armén kommer. Och den består av ungefär 40 000 värnpliktiga soldater. Då.
Man kan säga att det här är en sorts bild som visar på samurajernas arrogans inför den nya tiden.
Ja.
Att en folkarmé, en värnpliktsarmé som dessutom är i en borg, det är inga problem. Vi är samurajer.
Och man ska inte få bilden i huvudet av att det är en bara en väl försedd modern armé med massa skjutvapen som möter några svärdviftande samurajer här. Utan, vad skrattar du åt?
Nej, men att det vore en kul bild. Att de samurajerna bara har sina två svärd, katan och vad nu den andra hette, och står där nere och bara, de är chanslösa.
Och sen drar sina svärd.
Ja, de var tungt beväpnade, samurajerna också.
Ja, så är det ju. Och de här striderna håller ju på då i ungefär 20 dygn. Mm. Och till slut så är det ändå så att samurajerna har förlorat det här slaget helt enkelt. Och enligt vissa uppgifter så stupar omkring 30 000 man.
Mm.
En som överlever dock är ju Saigo.
Han ger order om att den stora delen av hans kvarvarande armé ska stanna och kapitulera. Mm. Men han tar med sig några hundra av hans mest betrodda män. De är ju omringade av trupper, regeringstrupper. Men de lyckas ta sig ur den här omringningen och flyr hemåt.
Och hemåt, det är ju då Kagoshima-trakten.
Mm.
Och när de väl kommer dit så sätter sig ju de här samurajerna och Saigo på ett berg vid staden Kagoshima. Monica Bro, som har skrivit den här boken Samurajer, skriver så här om den saken. Runt om staden ligger 30 000 av regeringens trupper beredda att gå till anfall för sista gången. Saigo beger sig upp på Iroyuma-berget i norra delen av staden. Utsikten mot havet och vulkanen Sakurajima är underbar. Saigo och hans män vet att slutet är nära och de förbereder sig på samurajers vis. Tydligen är stämningen densamma bland regeringstrupperna. De 5 sista dagarna av myteriet är mycket stillsamma. Saigo själv är på gott humör, skojar med sina män, spelar go, japanskt schack och skriver dikter.
Mm.
Så de sitter där ungefär som Ferdinand under sitt korkeksträd. Och sen blev det då natt mot den 24 september 1877. En meteorologisk betraktelse kanske man vill ha.
Ja, men det är ju din nya grej. Jag tycker det är väldigt trevligt att få höra.
Ja, den består helt enkelt i att det är månsken.
Ah, vad fint.
Ja, och där sitter de och skriver sina dödsdikter. För en samurai måste ju skriva en sista dikt när en misstänker att döden närmar sig. Sen tidigt på morgonen så skålar de förstås i sake. Och sen tar de sig ner för det här berget ungefär vid 4 på morgonen. Och då brakar ju förstås helvetet loss här. Kulorna viner runt öronen på en från alla håll. Stolta samurajer faller huller och buller. Och ganska snart här träffas ju Saigo i låret av en kula. Och en av hans män då försöker ju baxa upp den här drygt 100 kilos tunga karn på ryggen och bära ner honom för berget samtidigt som artillerield bara dånar ner runt omkring dem så här boom, tjuff, boom, och en massa grejer är upp i luften. Sen stannar de då vid en lämplig plats och där tänker sig Saigo att här kan jag väl ändå ta och avsluta min tillvaro i det här livet. Och det finns olika uppgifter om det här. En av dem är att han själv begår seppuku, alltså rituellt självmord, samtidigt som man får huvudet avhugget av den här medhjälparen, en kaishaku.
Mm.
Men en annan variant som jag läste menar på att han inte ens var i tillstånd att göra egen seppuk utan bara fick huvudet avhugget av den här medhjälparen.
Det är ju svårt, han är ju en nästan mytisk karaktär, en legendarisk karaktär i japansk historia. Det finns massa statyer och massa hjälteberättelser om honom och han intar ju, ska man säga, rollen som martyr. Den är väldigt fin, den här dikten som det står i Monica Brås bok, hans, de sista raderna inför döden. Om jag vore en daggdroppe sökte jag skydd i bladet, men jag är en man och har ingen plats i hela denna värld.
Nej, det hade han ju inte riktigt längre.
Nej.
Inte så som han ville att världen skulle vara i alla fall.
Han är en bild av, vad ska man säga, idealmannen från ett samhälle vars ideal inte längre är eftersökta, är behövda.
Nej. Och den här samurai-armén, eller vad man ska kalla den, de var ju en 400 person ungefär. De blev skjutna i bitar.
Mm.
Och väldigt få av dem överlever. Till slut hittar man ju Saigos kropp, men huvudet har ju transporterats iväg någon annanstans. Det finns olika berättelser om hur man har hittat det eller inte hittat det också och sådär. Det är svårt att inte göra jämförelser med Thermopylae här.
Mm.
Förutom det att det bara slutar dåligt för samurajerna.
Mm.
Men det är ju samma antal som så att säga går emot en, nästan samma antal i alla fall, som går emot en väldigt överlägsen armé.
300 spartaner, 400 samurajer,
ja.
En ledare med heder som främsta adelsmärke.
Jag tycker att det är en ganska bra jämförelse här.
Ja, det finns någonting i den, jag håller med.
Och om ni undrar vad jag menar med Thermopylae så kan ni ju ta och lyssna på avsnitten 163-165. Som handlar om de persiska krigen mellan det antika Grekland och perserna då.
Just det. Riktigt härligt lyssningstips. Med den gode Saigo borta och med samurajerna som förpassade till sorts historiska kuriositeter. Stoff för populärkultur och europeiska författare och allt vad vi nu pratade om i det här 47 Ronin-avsnittet. Amerikanska hiphoppare. Så är det ett nytt Japan som kan skapas. Och det kommer inte ha så lite inverkan på sin omvärld. Från att vara rädd för att bli koloniserad till att själv börja kolonisera.
Ja, precis. Nu kommer man använda den här armén för att bli det man har varit rädd för, som sagt.
Ja. Och även om samurajerna försvinner helt så idéerna, eller arvet från samurajerna, andan, krigarens själ och hedern lever ju vidare i det japanska samhället.
Blir kvar.
Alltså det här moderniserade Japan, det gick ju under parollen Wakan Yosai, typ japansk etik och västerländsk teknik.
Ja.
Så att det är en variant, det är inte en direkt klon av ett europeiskt samhälle utan det är ju en synnerligen japansk skapelse. Som Meiji-restaurationen skapar.
Mm. Och därmed så har väl vi skapat ett ganska bra avsnitt. Angående hur Japan blev Japan.
Ja, gott så. Gå in och kommentera på Facebook-sidan. Eller skicka ett mail. Det var länge sedan vi nämnde att historiepodden är outlook.com. Den finns fortfarande.
Ha en bra vecka så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då med er.
Hej hej.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.